God morgon, god middag, god kväll, god natt, wherever you are. Kommer du ihåg vem som hade det sista där? Wherever you are. Good night America, wherever you are.
Nej.
Röst i natten, då var du inte gammal Robin. Det är du fortfarande inte, du är den yngste av alla, alltid. Det jag skulle komma fram till, det var en gammal serie med radiopratare när jag var ung och du inte var född.
Då var det vem som sa good morning Vietnam?
Det gjorde nu ska vi se, så här, Robin Williams va?
Robbie Williams sjunger ju.
Ja, precis. I Full Metal Jacket.
Nej, i good morning Vietnam.
Ja, det är klart. Ja, det jag skulle bara försöka få till är att när ni än lyssnar på detta avsnitt så ska ni vara välkomna. Klockan har ju då passerat midnatt mellan torsdag och fredag, den näst sista omgången av handbollsligan och SHE för den delen är ju spelade. Och vi kommer till fram här nu och ska prata om de sista omgångarna i de här båda serierna. Men vi kom fram till nyss här när vi försnackade lite grann att vi lever lite olika liv just nu, du och jag, Robin.
Flink är på skidskytte-VM och skriver hem om medaljer och ja, träffar, vad sa du, träffar Magdalena Forsberg i en dansstudio.
Hon tränar för Let's Dance.
Ja, och jag sitter och tittar på skolar in Dexter och tittar på barn som står och petar på varandra. Ja. Det vardagens roligt.
Men du jobbar väl också lite grann på
Jag
kvällarna?
jobbar, ja, det gör jag.
Och på det jobbet så har du tittat på mer handboll än vad jag har gjort på mitt jobb tror jag den senaste veckan. Så att det jag har hunnit med, så nästan säga i handbollsväg, det är en kultlirare som vi ska avsluta programmet med. Typ en halvtimme med Peder Jappe. Vi återkommer till det. Jag tänkte släppa loss dig kring SHE och handbollsligan.
Kvällens snabbaste tweet utser jag till det priset jag ger till Kenneth Andersson som alltså efter segern mot Hammarby måste ha rusat ut i omklädningsrummet, snabbt fibblat fram sin mobiltelefon, tryckt upp Twitter-appen och skrivit försäsong, utropstecken.
Jag såg den. Var den så snabb efter? Jag
Så
såg
den
den lite
tog inte
senare.
många minuter efter slutsignal förrän den kom.
Jag tänkte faktiskt svara honom att säger Fredrik Petersen samma sak. Äntligen försäsong. Innan mars har hunnit gå ut. Men det är klart, det gör de ju säkert eftersom det innebär att de slapp kval.
Ja, det var väl i stort sett klart innan också. Men jag såg faktiskt den där Hammarby-matchen. De var ju illa ute i den matchen. Hammarby var ju imponerade. Före paus ledde med 6 bollar. Sen sjönk de ihop till något slags, jag vet inte om man är elak om man säger, men det var faktiskt en sorglig ursäkt till Hamburgs ligalag i andra halvlek. Det var riktigt, riktigt dåligt. Liksom spelpassningar och beslut på en nivå som inte var riktigt värdig handbollsligan. Så att det såg riktigt risigt ut. Det känns som att ikväll var ju deras stora chans.
Alltså de har alltså 6-målsledning mot ett, vi kan väl nästan kalla det bottenlag. De behöver vinna för att klara sig kvar. De har hemmaplan.
Bra
Och
tryck
de,
i Jerka.
ja, och de tappar det. Alltså det är de och Mona Brorsson som har stått för de största bendarren den här veckan då kanske. Det är ju för dåligt, får vi väl ändå säga, av Hammarby. Även om vi fattar att det är klart att det kan gå åt håll i det och det kommer ju jättemycket nerver in och så vidare. Va? Men man är ju ändå i en skjuts där ju med 6-målsledning.
Ja, sen har de ju, alltså det är ju inte helt kört ändå. För Karlskrona, de har de inte tagit ett enda poäng på bortaplan Hammarby. Men Karlskrona är ju, de är inte helt klara de heller, så visst har de att spela för. Men det är liksom, det ska inte vara en omöjlig uppgift om man verkligen liksom, man spelar för livet liksom. Så att jag vill inte räkna ut Hammarby helt än. Men ja, vi ska återkomma lite till sista matcherna. För det blir ju lite av en förhandspodd det här. Det är jävla mycket, alltså det är härligt. Jag är taggad inför de här sista omgångarna, både i handbollsligan och i SHE. Mycket att spela för, många viktiga positioner som är vidöppna.
Ja, men faktiskt. Det är kul att vi får det. Ja.
Om vi börjar med handbollsligan då. Vilka tabellplaceringar är du mest värda att följa här nu inför sista omgången? Då har vi ju vidöppet om placering 2, 3, 4. Malmö, eller Skövde, Malmö, Alingsås. Alingsås kan fortfarande bli trea där.
Men det är ju framförallt en direkt avgörande match om andra platsen kan man väl säga. Mellan Skövde och Malmö, va?
Ja.
Eller Malmö och Skövde ska jag säga.
Ja, säg att Skövde vinner mot Malmö. Och Alingsås lär ju vinna mot Önnered. Vinner de då med ett antal bollar där. De har ju 8 poäng upp målskillnad till Malmö.
8 mål, ja.
8 mål, ja. Inte poäng. 8 mål. Och det är väl inte orimligt att de tar in dem om Malmö förlorar och Alingsås vinner. Så att det kan hända mycket där. Malmö kan ju bli både 2, 3 och 4.
Absolut, men det viktigaste av dem får väl ändå lov att säga är ju, alltså skillnaden mellan tredje och fjärde plats är inte så stor som mellan andra och tredje platsen.
Nej.
Så den är ju jävligt mycket värd. Du har hemmaplan i fram, alltså hemmaplansfördel fram till och med en semifinal.
Så den kampen är ju jävligt spännande. Sen har vi ju Öysta blir ju fem eller sexa. Den Öysta IF är kanske det av de av slutspelslagen, så är deras liksom sista omgång kanske inte så betydelsefull.
Nej.
Sen har vi ju också då en direkt avgörande match mellan Lugi och Red Baslid. Kan man säga en direkt avgörande match om vilka som kommer att slippa Kristianstad i kvarten?
Ja, om inte Kristianstad tar åttonde laget, ja.
Ja, och jag tror, för jag är nämligen ganska säker på att de inte kommer att ta Sävehof.
Nej, okej.
Om vi utgår från det. Dels för att de hade lite bekymmer, 7-6 spel. Det är ingen som vill se det, det är ingen som vill möta det.
Nej.
Och Lugi, RIK hemmaplan, men Lugi känns ändå hetare. De har ju gått starkt här nu på slutet, precis som du har förutspått hela våren. Känns som att du visste att de skulle börja plocka lite poäng.
Ja, därför att de hade ju fruktansvärt tufft program där kring VM-uppehållet.
Och det har de ju mycket riktigt gjort. Men den absolut
De kan ju klättra upp till en femte plats alltså.
Ja, de kan göra en jävla, men det tror jag inte att de kommer göra.
Just att ta Sävehof.
Men det mest spännande är ju då det vi var inne på lite i början där. Vilka ramlar ur? Det är ju ändå de, visst det är viktigt att bli 3, 4, 5. Placeringen där är viktig, men det är ju ändå, det har ju en helt annan betydelse för lag som tvingas lämna serien. Så om man ska välja att göra någon slags prioordning på matcher att följa här i den sista omgången, så Karlskrona-Hammarby är ju, den ska man nog ratta in om man är någorlunda neutral. Till och med före Malmö-Skövde faktiskt.
Jag håller med dig.
Men så är det ju. Det, liksom, det här deppandet och det fullständiga, det känns, måste för det lag som ramlar ur, för det är ju inga liksom lag. För ibland vissa säsonger har det funnits lag som, ja, det är inte hela världen om vi ramlar ur, men här är det ju verkligen, det får såna jävla konsekvenser.
För Hammarby har väl inte varit ur sen de gick upp då i början på 2000-talet?
Nej, det har de inte. För dem kommer det få, ja, alltså, vad ska hända med Hammarby då? Ska Fahlgren och Laholm, ska de vara kvar? Svarven var inne där nu i Hammarby.
De har tagit in honom lite som extra.
Och det är samma med AIK. Kanske ännu större frågetecken vad som händer med dem om de skulle ramla ur.
De har alltså Kristianstad hemma, ja.
Ja, och den lär de inte vinna. Ja, man vet aldrig, så kan man stå fler mot Hammarby. Men det, jag tror inte det. Men om AIK ramlar, finns, vad vill de då med? Det skulle ju satsas och de skulle ta handboll Sverige med storm. Vill de fortfarande, finns det några ambitioner kvar om de ramlar ner? Ja, det kan ju gå två vägar. Antingen satsar man ännu mer för att ta sig tillbaka eller så liksom rinner allting bara ut i sanden.
Ja, just nu känns det inte som att det har satsats så mycket.
Nej.
Från liksom centralt AIK-håll, om man säger så.
Nej. Och Karlskrona är ju, som också fortfarande kan ramla i teorin.
Ja, de har ju sämst
målskillnad. Så det kan de ju om de förlorar AIK och vinner. Men med nya arena och Tobbe Karlsson, och det är mycket som är på gång i Karlskrona. Så att, det är så ju mycket mer än bara en match som står på spel där i sista omgången. Det blir kul detta.
Ja.
Vad tror du, Fink?
Jag tror ju att om vi tar det uppifrån bara ändå, så tror jag ju att Malmö slår Skövde och klättrar upp på andra plats faktiskt. I kraft av hemmaplan så gör de det. Och så blir Skövde trea och Alingsås fyra, just där IF femma. Jag tror att Lugi tar RIK. Ja, precis. Blir sexa och så. Sävehof där, och sen så tror jag att Hammarby ryker i botten.
Sen satt jag och fingrade lite på slutspelsvalen där. Har det kommit liksom att...
Håller du med mig där då?
Ja, det gör jag.
Malmö blir tvåa, Hammarby ryker.
Jag tycker att Skövde är roligare att titta på och så, men Malmös fysik tror jag, ja, de kommer nog att vinna den matchen där. Jag håller med dig. Men jag satt och fingrade på de här slutspelsvalen. Vi har inte nämnt ens att Kristianstads svit är bruten.
Nej.
Men vi kan lämna det där ändå. Det var ju så länge sedan. Om inte du vill säga något om det.
Nej, inte mer än att det var väl alldeles perfekt för Vranjes. Att den sprack utan att han var inblandad i det. Kan han börja om från noll?
Eller typisk. Typisk handbollstränare är det. Han var ju stod innan där när han var här förra gången. Så pratade han mycket om att han hoppades nästan att den skulle brytas och så här. Sviten.
Mm.
Det kommer du ihåg?
Ja.
Nu när den nu är bruten så... jag har inte tänkt så mycket på det. Nej, det var, jag har inte pratat med spelarna om det. Det var inte. Det är liksom så. Jag vill ju ha lite citat om den här sviten. Att han skulle säga att det var härligt och skönt att börja om från noll och så. Men nej, det bjöd han inte på.
Nej, han har inte tänkt på det överhuvudtaget. Anar du såna här bagarnvibbar där på Vanges nu? Kommer du få stora problem med honom, tror du?
Bagaren vibbar. Alltså jag har inte haft något problem med bagaren.
Nej, det är så är det då. Nej.
Jag har mest njutit på avstånd. Av hans
svårighet.
Nej, Vranjes, nej, det tror jag inte. Vranjes, han brusar inte upp. Tror jag. Han är mer. Men han menar att han faller i det facket att lägger man ett påstående i munnen på en handbollstränare så 99 av 100 vill ju döda det påståendet.
Ja. Det måste man kunna utnyttja ju på något vis. Att lägga det, alltså tänka tvärtom.
Så. Man lärde sig lite med Ola. Så nu får man ha en liten inkörningsperiod här med Vranjes.
Läs av honom.
Var var vi? Slutspelsvalen.
Ja.
Jag satt och fingrade på slutspelsvalen, vilka som skulle välja vilka. Men jag kom egentligen bara fram till att Kristianstad kommer välja förloraren där då, Lugi RIK.
Vi tror RIK.
Ja. Sen är det så många... Alltså det är ändå skiftningar där och mycket som kan hända. Så jag tror inte att det ger så mycket till varken mig eller dig eller lyssnarna och spekulera i vilka som kommer välja vilka i övrigt.
Nej, det är lite för många om och men.
Ja. Så därför går vi i rask takt över till SHE, om det är okej för dig.
Absolut.
För det är ju, jag hoppas verkligen att folk lyssnar nu under fredagen, för det avgörs sådär ikväll då. Och där är det ju med, det är likadant där, det är rätt många intressanta platser och spela om. Vilka vinner grundserien? Vi har ju en ren seriefinal där, Skuru H65.
H65 har alltså gått rent.
Och det räcker ändå inte för att vara klara seriesegrar inför sista omgång.
Nej, för att de har Skuru hemma.
Och Skuru har bättre målskillnad.
Mm.
Så det är ju intressant vilka vinner. Kan ju alltid liksom, ja, i en liten boost där. Och sen har vi ju
ja, en fördel hemma avgörande, ja, om man går till final.
Ja. Lite mindre spännande, men ändå värt att hålla lite kik på vem får sista hemmaplansfördelen i kvarten, alltså fjärdeplatsen, Lugi eller Önnered. Önnered kan ju faktiskt fortfarande ta sig förbi Lugi där, även om Lugi har Skövde borta i sista.
Noteras skall att Önnered på femte plats har alltså minus kvot, målkvot.
Mm.
Det är bara fyra lag som har pluskvot. Och det är de ovanför då såklart. H65, Skuru, Sävehof och Lugi.
Det är ju nästan har bara två plus.
Ja.
Det säger ju något om den totala överlägsenheten från lag 1, 2 och 3.
Ja, och där är 2 ändå i en egen division jämfört med 3-an Sävehof. Lugi har tagit 22 poäng på 21 matcher och ligger ändå 4. Ja, mm. Anmärkningsvärt.
Så den kan man hålla ett litet kik på den, de matcherna där. Sen är det ju slutspelsplatserna är ju inte helt klara heller. Skara och Skövde kan båda ta den sista åttonde platsen där. Nian får ju kvala, det är lite skumt det där. Man kan vara liksom en poäng från slutspel och sen helt plötsligt så rasar man över istället i ett kval.
Mm.
Och den kanske då roligaste eller mest spännande striden, i alla fall för min del, är ju då vilka som kommer att ramla ur. Fortfarande tre lag som är inblandade. Kristianstad, Boden och Hejd. Och där är det ju ganska så delikat upplagt inför sista omgången. För Boden möter Hejd och Kristianstad möter Sävehof borta. Kristianstad kan ju visserligen bli klara av egen kraft om man slår sig behov, men det är ju ingen riktigt som tror på det, knappt de själva.
Nej.
Så mycket hänger ju på den där Boden-Hejd-matchen. Och Hejd är ju inte riktigt klara. De kan ju faktiskt, om nu Kristianstad skulle slå sig behov, så kan ju Hejd trilla ner om de förlorar mot Boden.
Kristianstad får ju inte förlora med för mycket heller.
Nej, precis. Skulle Boden förlora med en boll så får inte Kristianstad förlora med 16.
Nej.
Och det låter ju mycket, men då ska man veta att de förlorade med 18 bollar hemma, tror jag det var.
Ja. Nej, de ska ju inte förlora med 16 om det är det som krävs, så att säga.
Nej, men det skulle inte förvåna mig om vi är i de regionerna när det här slutar.
Hmm.
Alltså du vet, Sävehof när de får fart på fötterna och Kristianstad är väl inte kända för sitt hemspring. Så jag tror att det blir, jag tror det kan bli en riktig, jag tror det blir en jämn match mellan Boden och Hejd. Och det blir en ojämn match mellan Sävehof och KK. Jag tror det kommer att vara liksom en minutstrid in i det sista.
Sävehof ingenting att spela för. Kan varken komma upp eller ner.
Nej.
För sin tredje plats.
Men jag tror inte de är så intresserade av att bjuda på någonting ändå.
Nej. Nej, mycket talar för att Kristianstad eller Boden ryker ju. Och det har vi ju, var vi ju inne för några veckor sedan. Att vi, nu är det väl välförtjänt då så att säga, om man nu får uttrycka det på det viset. Men det känns ju lite trist att ett av de lagen som det ändå på någonstans finns en, ja, någonting annat kring än rätt många av de andra lagen.
Mm. Ja, det är lite samma läge där som det är för lagen i handbollsligan. Det är liksom inga lag som rycker på axlarna åt och ramlar ur högsta serien. Det får ju liksom konsekvenser.
Om KHK åker ur Kristianstad alltså. Är det IFK Kristianstad som kommer att vara klubben som representerar Kristianstad i SOE nästa gång? Jag menar inte till nästa säsong, utan jag menar när ett lag, damlag från Kristianstad går upp så kommer det heta IFK Kristianstad i så fall.
Jag tror det väl det för, så har du sagt det för 2 månader sedan eller 1 månad sedan, så hade vi kanske trott det, men nu de har ju redan börjat förbereda för ett återtåg typ. Låter det som när man pratar med Sten Ravid som ju är bas.
Stark man.
Bas. Stark man, klassiker. Så att de är ju, sen vet jag inte om på honom låter det nästan som att det spelar mindre roll om de klarar sig kvar eller inte, för att de börjar rusta ändå, men jag vet inte det om han inte undervärderar betydelsen av att stanna kvar.
Ja, det låter ju så lite.
Och Boden är ju, Boden behövs ju i, inte, alltså i SOE, inte för de långa bortresorna nödvändigtvis, men för det är ju en liten puls, handbollspuls där uppe.
Så är det ju. Och vi brukar ju tjata om geografiska spridningen också av elithandbollen i Sverige.
Ja, och den sån puls och sånt intresse finns det ju inte för mycket av i alla fall i SOE.
Nej. Nej, jag håller med. Men tal om geografisk spridning så är ju Ove Helsingborg klara för handbollsligan och inget skånskt lag trillar ju ur. IFK Ystad stannar kvar.
Mm.
Det innebär ju att, vad är det, 6 lag då från Skåne.
Vad tror du om, hur väl förberedda är de för detta? De var ju...
Ska du lura in mig på det? Vad var det nu jag skrev? Att de
jag var väl en, jag höll en neutral ton i frågan. Men...
Ja, jo, men jag anade ju ändå. Du. De, jag ska inte uttala mig hur redo de är. Precis påstår jag att de som klubb var redo. Var, ingen klubb har varit så redo sedan IFK Kristianstad gick upp.
Nej. Men är, det, är de ännu mer redo nu?
Nej, det vet jag inte om de är. Det tvivlar jag på.
De,
de hade ju försökt så. Nej, mindre är de nog inte. Men det är de inte. Men jag menar, de hade ju försökt så många gånger. Det var inte så att de råkade gå upp senast, utan det var väl var det kval i 5 år i rad som de missade. Och sen till slut klarade de det. Och ändå så, och det såg bra ut liksom, rent så. Och så tidigt på förhand i alla fall, på våren där när det var klart. Men de åkte ur direkt, så att, ja.
Ja, det var mitt lilla förhandspaket inför, inför den sista spännande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm going. Om vi bara raskt lämnar de här nu avslutningarna, så har det ju tagits ut en landslagstrupp också. Eller Christian Andersson har tagit ut en landslagstrupp. Har du hunnit se den från Östersund?
Jajamän, det har jag. Och jag har gjort ju en miss här. Jag får väl erkänna det. Jag nämnde för dig igår där när vi hade lite kontakt att jag skulle kolla av med Andersson och slå honom en signal under dagen, men Magdalena Forsberg, en dansstudio, kom emellan och jag glömde faktiskt bort det lite grann. Varför inte Linus Arnesson och Andreas Pallik inte är med? För det var ju fler som saknas, men det var ju anledningen att de skulle spela i tyska kuppen, slutspelet där, eller Final Four heter det där också. I tyska kuppen då, i hugget där. Zachrisson, alltså det var väl Kiel och Berlin.
Magdeburg.
Magdeburg. Så det öppnade ju lite grann då. Men Arnesson är inte med, utan Alfred Jönsson uttagen som mittnia.
Mm.
Och Thulin istället för Pallika, va?
Mm.
Och så öppnade ju sig på högersex också. Utan Ekberg och Zachrisson. Och ja, det blev den första Walter Klintz.
Första 0-0 i landslaget. Ja.
Precis. Och du hade en liten där, det var du som hade pratat med honom eller?
Nej, det var Patrik som hade pratat med honom om detta. Det var ju en rätt så rolig, han fattade inte att det var Andersson som ringde. Han sa det att när det ringde så lät det som att det var någon Christian Andersson som presenterade sig. Och började prata om landslagsspel och ja, Walter är en trevlig, snäll pojke. Så han spelade med där och journalisten började prata om, han trodde det var en journalist ju. Han började prata om landslagsspel och ja, vad Walter kände för det. Han ville ha med honom till landslaget och Walter blev lite förvirrad där och började undra vad är det för landslag du pratar om att jag ska vara med. Och då sa Christian att ja, men jag basar bara över ett landslag. Ja, så är det du gick liksom upp för mig. Är det för, alltså, Christian Andersson förbundskapten? Ja.
Det är ju bra.
Jag sa det
till Blake av Andersson. Jag basar bara för ett.
Jag sa det till, det är rätt rolig. Sen om 10 år, om han nu fortsätter sin resa, blir någon slags världsspelare eller landslagsspelare. Det är en rolig story att ha med sig sen. Hur var det när du togs ut första gången? Jag tror det var en journalist som ringde, Christer.
Det var ju också någonting man kunde snackat med Andersson om. Jag får väl, det är ju ett tag tills där de samlas. Så kanske hinner till nästa podd. Det är också intressant. Jan Andersson tog ut sin trupp också här nu i dagarna och där får man ju snabbt svar på det mesta via media så att säga. Det är ju någon som kollar allt möjligt ju, och nu är det ju också en presskonferens och så vidare ju kring det, men det kan man väl sakna ibland då nu när vi sitter med podden här och snackade med någon fotbollskollega då om det också, att ibland så funderar ju vi på vad ska vi prata om i podden då. Och då finns det ju inte en uppsjö sådär att man kan, det finns lite lokaltidningar som skriver om handboll och så va. Men det är inte det att man bara kan plocka lite snackisar i media. Utan oftast får vi ju själva helt enkelt, som nu tankar var till exempel, varför inte Arnesson och Palicka med? Jag har inte sett någon som har ringt Andersson och pratat om detta, utan då får vi ju själva göra det. Och det ingår ju vårt jobb såklart, men ibland hade det varit skönt att bara fått det där serverat och så kunde man diskutera att utifrån det också.
Ja, Flink, då har vi kommit till den punkten där du brukar stå för det största jobbet, och det har du gjort denna veckan också. Kultlirare, vem är det den här veckan?
Vi håller oss kvar i Sävehof, och det är Peder Jarphag som jag aldrig har sett spela handboll. Men är alltså en smått fascinerande historia faktiskt. Ni som var med på 80-talet minns ju garanterat honom. Detta är alltså den, enligt Claes Helgren, och jag har hört detta från andra håll också, som var den överlägset bästa av 64-orna. Och ni vet för 64-orna, det är ju den bästa generationen svensk handboll har fått fram, med Magnus Wieslander, Ola Lindgren och Staffan Olsson i spetsen. Peder Jarphag var en av dem. Han är ju moderklubb Sävehof och kom ju och liksom slog igenom där, fast det var ju i näst högsta och i tredje ligan. Och han berättar ju mer om det där. Va? Men var med då när 64-orna blev första svenska U-landslaget att gå till en VM-final, U-VM-finalen 1985, och då vann han skytteligan och var ju nyckelspelaren där och var den första som kom med i A-landslaget och under Ragge Karlsson sen, och var med i VM 86 när Sverige väl blev fyra. Då var Wieslander också med. Han var med i OS 88 men missade VM 90 och gjorde bara någon enstaka landskamp till, och han berättar i den här intervjun jag har snackat med honom på telefon varför. Kan vi säga så mycket som att Bengt Johansson höll som plats öppen i truppen till VM 90 in i det sista och hoppades på honom.
Han var också... Jag har inte riktigt hört eller läst så mycket om, kan jag inte påstå, just den lilla detaljen där. Annars har man ju läst mycket om VM 90, men det, ja, har jag inte sett.
Nej, och han var alltså, tror vi då, den fjärde svenska spelaren som blev proffs utomlands. yngre än de andra också. Det var ju Gilsén och Claes Helgen först, tror jag, typ 83. De var väl ett par år på Teneriffa. Och sen Per Carlén till Granollers, och dit gick också Järpag. Alltså efter VM 86. Det var inte mer 22 år gammal. Finns också en bra historia där han berättar om när de ville förlänga med honom efter 2 år. Så nej, utan att göra allt för mycket reklam för en själv så, men jag kan ändå varmt rekommendera er att ni fortsätter lyssna, såklart, och få höra Järpag och hur han kom fram och vad som hände, och sedan kontakten med handbollen och så. Så ja, trevlig lyssning som man brukar säga, och så önskar vi väl alla poddlyssnare välkomna tillbaka nästa vecka.
Med lite slutspelshandboll.
Ja, exakt. Och så rundar vi av här nu då och släpper ordet, kan man väl säga, till Peder Järpag.
Det är bra. Tack för idag.
Tack. Hej. Ja, Peder Järpag, om vi tar det från början, varför blev det handboll för dig?
Jo, det var väl till stor del av att min storebror spelade handboll när jag var yngre. Så att han var med i juniorlandslag och spelade med i Västra Frölunda. Och min pappa gick mycket och tittade på han, och jag följde med. Och så fick jag ett intresse, och så blev det så att han följde med mig på någon träning, och så startade jag själv.
I Sävehof, eller?
Ja, i Sävehof. Ja. Han spelade ju då i Frölunda, och man hade ju, kom ju från Sävehof, så att jag började Sävehof.
Och gjorde A-lagsdebut redan som 15-åring. Med 17 mål i division 3 då. Alltså då var det tredje ligan då, alltså. Då fanns det ju allsvenskan var första, och sen var det division 2 och så division 3, va?
Ja, precis, precis. Det var väl så att vi hade en ungdomsturnering och spelade Bohuscup. Och jag spelade med både A-pojkar och juniorerna där, och jag tror att vi gick till semifinal med A-pojkarna, och jag tror vi vann till och med juniorerna. Så att jag hade ju spelat ganska mycket matcher där och hade ingen som helst tanke på, eller visste att jag skulle vara med i något A-lag. Men de hade väl fått någon sjukdom och någon skada där, så att Abbe Stefan Albrektsson, som numera är klubbdirektör i Sävehof, ringde mig och frågade om jag kunde åka med bara vara reserv. Så att det gjorde jag ju. Och det var ju inte meningen att jag skulle spela någonting, utan jag skulle liksom bara sitta med. Men det blev så att vi låg under med några mål, och efter 10 minuter så fick jag då hoppa in och gjorde så. Och det slutade med att vi vann, och att jag råkade göra 17 mål.
Det är otroligt. Var du vänsternia där också, eller? Redan då?
Ja, vänster och mittnia spelade jag ju oftast, både och. Mm. Och det gjorde jag även där då, så att det var väl en hyfsad debut.
Det får man väl lov att säga. Vad var du för spelartyp, om du skulle beskriva dig själv?
Ja, jag var ju mycket avslutare, alltså både genom skott och genombrott. Jag var mycket, jag rörde mig väldigt mycket utan boll, så att jag kom i lägen och sköt mycket underhandsskott och likskott och genombrottsspelare. Mm. Men det var ju mycket avslut, så jag gjorde ju ganska mycket mål.
Men spelade bakåt också fullt, va?
Ja. Spelade mest i mittförsvaret, men 2 eller 3 i försvaret.
Och jag har ju förstått att du var ju en jättetalang. Överlägset bäst av alla 64-orna, säger Claes Helgen när jag pratade med honom. Och det är ju en okej konkurrens där. Magnus Wislander och Staffan Olsson och Ola Lindgren och de här. Du spelade med dem i U-landslaget, ja, och sedermera i A-landslaget, men i U-landslaget, va?
Ja, vi började, Magnus var ju från Göteborg, så vi träffades så mycket i stadslag och sånt. Och sen var det juniorlandslag, spelade jag både med Staffan, Magnus och Ola, kom väl med där också, tror jag. Mm. Och så U-landslaget sen efter det, så att vi har ju spelat väldigt mycket ihop. Och det var ju väldigt tuff konkurrens bland 64-orna där, i och med att det var ju många som var duktiga. Men det var väl också lite av en fördel för mig, eftersom man fick ett bra spelare att spela med. Så att just min spelstil passade ju väldigt bra. Jag rörde mig mycket utan boll och fick jättefina passningar av bland annat Magnus och Staffan. Så att det var ju mycket deras förtjänst att det gick så bra för mig, både nu och nu.
Ja, okej. Ja, nu är du ödmjuk, men...
Ja, men...
Ni var väl det första U-landslaget som gick till VM-final. Det blev finalförlust mot Sovjetunionen. Du vann skytteligan hela turneringen. Vad minns du från det?
Ja, det var ju en, på den tiden så var det ju stort det här med att spela UVM och spela en VM-turnering. Och vi hade ju ett bra lag, det visste vi, eftersom jag tror inte vi hade förlorat en som juniorer och knappt som U-landslaget heller. Så vi visste ju att vi hade goda möjligheter att kanske komma till en final och vägen fram till finalen var ju väldigt lätt. Så att, vi hade väl också även väldigt stora förhoppningar om att kunna vinna den. Och det är väl det som grämmer mig lite, om man kommer ihåg att vi var alldeles för överladdade för just i den här finalen och underpresterade, tycker jag själv, i just finalen. Sen hade ju Ryssland eller Sovjet och ett jättebra lag. Det var ju tufft. Mm. Men det kändes väl lite surt att vi skulle förlora den. Jag skulle ju visa att utav 10 matcher så tror jag vi vinner 8 mot dem, för vi hade så bra. Det ville sig inte just där.
Och sen var du den första som av 64-orna va, som fick debutera i A-landslaget under Ragge Karlsson.
Ja, det stämmer. Jag tror att jag var först där att vara med. Det var någon match mot Norge som jag blev uttagen till.
Finns någon historia med dig och Lennart Ebbinge?
Ja.
Det var lite mer, lite äldre än vad du var då. Jag har varit med några lite ett tag väl.
Ja, precis. Han tillhörde ju de här lite rutinerade, eller väldigt rutinerade i det där laget. Och jag var ju debutant och det var ju... Man är ju lite nervös, eller väldigt nervös inför en sån här uppgift. Och jag vet när jag skulle kliva in då. Jag började på bänken och det hade väl gått kanske 10 minuter eller någonting. Och så var det avkast. Och då gick jag in och skulle känna på bollen och då sprang Ebbinge fram till mig och sa han att jag vet att du och Mats gör ju mycket japaner, så nu kör vi en sån, sa han. Och så sprang han iväg igen. Så det var ju inte så där jättekul att börja första anfallet när jag skulle gå in på japan. Men vi gjorde en japan, men jag tror inte det blev mål, utan han missade väl, hade skönt att målvakten räddade. Det var lite speciellt.
Vad sa Ragge då? Vad följde i god jord? Där kommer debutanten och kör en japan direkt.
Ja, jag tror han skrattade mest. Han visste inte ens om det då. Och inte jag heller. Det var Ebba. Han kom bara fram till mig som kör med japan. Han stack ju han. Så, det var inte mycket att välja på. För jag visste att han skulle hoppa. Och jag tror inte Ragge, han förstod nog det, att det var något att det inte kommer från mig. Så att, jag tror inte han såg så mycket om
det. Det var väl rätt typiskt Ebba kanske också.
Ja, det var det. Det var det. Han var ju en liten filur där. Så att. Men det var ju ett roligt minne.
Du gjorde... Sen gjorde du VM-debut 86, alltså året efter då där. Då var ju Wislander också med av 64-orna va?
Absolut, absolut. Det var ju i Schweiz där som vi spelade VM.
Ni var ju faktiskt nära en final väl, till och med?
Ja, det var inte långt bort där. Vi följde det mot Östtyskland i semifinal tyvärr.
Ja.
Så det var inte så långt bort.
Hur var det? Jag har hört någon historia om att du tappade bollen vid något avkast i någon av din, om det var VM-debut eller landslagsdebut eller någonting sånt, på foten eller så. Är det någonting du känner igen eller är det en skröna?
Ja, men det var nog inte i VM, utan det var, jag tror att det var i OS när vi spelade första matchen. Vi mötte något sånt här offensivt försvar och de var ute ganska rätt och jag skulle stötsa och stötsa den på foten. Och jag tror att det var i OS i första matchen.
Ja.
Har jag för mig. Jag tror inte det var i min landslagsdebut, för det var ju det här med Ebba.
Mm. Ja, då var det OS-debuten 88 då, ja.
Ja, jag har för mig att det var det.
Var det så? Du tappade bollen på foten och så...
Ja, vi mötte något sånt här lag som spelade väldigt offensivt och de som gick ut och så skulle jag stötsa ner bollen och stötsa den rakt på foten.
Ja.
Så jag tappade den i första jag gjorde. Så kan det gå.
Så kan det ju vara. Det är också, jag har lite Claes Helgen här som lite referens. Han berättade att när han spelade i Göteborg så var han nog, om han jobbade på någon skola, någonting sånt där du hade gått. Och då stod du som, du hade skolrekordet i det mesta, berättade han.
Ja, han var ju gymnastikledare där på min gamla skola, så han kom väl några år efter. Jag vet bara att jag hade rekord i längd och på höjd upp, och jag trodde det var kul att kasta en liten boll då. Så var det väl några papper. Jag stod väl kvar där på någon lista.
Ja.
När han kom.
Nej, men det låter ju som att du hade många förutsättningar så att säga. Var du... rent även fysiskt så att säga. Du...
Ja, jag har väl lite roligt minne. Vi var med landslaget där i Bosön. Med A-landslaget gjorde tester och så låg Claes Hellgren och det var någon mer, de höll på att hoppa höjd upp, och så kom jag i mina badtofflor och helt oöppen, och så tittade jag på ribban, det var väl 1,70 eller något, så herregud, så jag, det måste jag hoppa över det. Ja, det skulle du göra, sa Claes då. Ja, det ska jag göra med mina badtofflor, sa jag till han. Och då slog vi vad om någonting där, han sa, det gör du aldrig. Och jag bara vände mig om och slängde väskan, och så hoppade jag över det där i badtofflor. Och då blev han rätt tyst.
Det låter som du hade kunnat bli bra i många idrotter. Var det sysslar du med annat än handboll, eller var det handboll som gällde?
Ja, det var mest handboll som gällde. Jag höll på i början med lite fotboll, men jag tyckte inte fotbollen var så rolig. Och så spelade jag lite tennis och badminton och sånt där, men jag upptäckte ganska tidigt att det var handbollen jag tyckte var roligast. Så det blev ganska tidigt bara handboll för min del.
Men de som säger att du var den största talangen eller bäst av 64-orna, var det så?
Det är svårt för mig, men det är ju väldigt helvända. Många tycker, jag har ju hört det från många håll, att många tycker att jag var till och med bättre än både Magnus och Staffan och sådär. Men jag tillhörde väl de bättre, och jag menar, det var en väldigt tuff generation. Det var många duktiga spelare, så att det känns ju roligt att bara vara med där.
Ja. Sen, och i klubbkarriären så gick du till Varta då 85 från Sävehof. Var låg Sävehof då? I näst högsta, eller var det i tredje ligan?
Ja, precis. Vi hade precis kvalat till elitserien och missade. Så att vi kallade upp, och då hade jag väl lite samtal med Raggi. Han tyckte väl kanske att det bästa för min egen utveckling var om jag spelade i elitserien där, i och med att det kom VM och så satt jag fram igenom. Det var väl egentligen mest det som gjorde att jag bytte klubb då. Det blev det i alla fall så att jag gick till Varta och så spelade jag en säsong.
Och var med och tog dem till SM-final, bland annat med Helgen då, som gjorde en säsong där också. Ja,
absolut. Kasse var med där och vi gick till final. Så att, nej, det var ett jätteroligt år, och det gick bra både för mig själv och för laget. Så att, det var ett roligt år.
Och sen 86 då, efter VM där, så blev du proffs i Granollers nere i Spanien utanför Barcelona.
Ja.
Med Per Carlén också, va? Eller?
Jajamän, Per var där nere, och jag visste ju då under VM att de hade varit där, så de tog lite kontakt med mig och hörde om det fanns något intresse, och så visste jag att Per var där nere, så jag kontaktade honom, och på den vägen var det, och så blev det ju så att jag skrev på och flyttade ner. Och det var ju en fantastisk upplevelse på den tiden, för det var inte så många som hade fått den chansen. Det är ju inte som idag att mängder med spelare ut och spelar, utan det var ju en stor chans då på den tiden.
Ja, precis. Det var väl Björn Gilsén och Claes Helgen hade ju varit en sväng ett par tidigare på Teneriffa, tror jag, va? Och sen så var det du var väl nästan då nummer 4 ut, väl? Eller var det fallet i Spanien?
Ja, vad jag vet så var det bara Björn och Claes som hade varit där ute, och så var det Per som var där nere, och så blev det ju jag då. Så det var ju liksom stort att bara få möjligheten.
Mm. Hur var det att vara proffs på den tiden då?
Jo, det var ju en fantastisk upplevelse givetvis, att kunna få spela handboll på heltid då. För på den tiden så hade man ju här hemma, hade man ju jobb och sånt vid sidan av. Och när man väl flyttade ner dit så fick man ju möjlighet att uppleva det här. Dels var ju handbollen väldigt stor där nere, Sen fick man ju träna väldigt bra förutsättningar där med att träna två pass om dagen och vila mellan träningar och matcher och sånt där. Så det var en fantastisk upplevelse.
Tjänar man av pengar då? Kommer minst du? Vad hade du i månaden?
Ja, man hade väl som en bra lön kan man väl säga. Det var inga jättepengar, i alla fall inte i början, utan första år, jag var ju ganska ung också, så att jag hade väl inte jättebra, men det var väl som en bra lön här i Sverige om man jobbar. Men det var ju framförallt upplevelsen och möjligheten att få träna på ett helt annat sätt än vad man gjorde hemma när man skulle jobba eller läsa samtidigt. Och det gjorde ju väl också, tror jag, att min utveckling gick i käppet uppåt, så att jag tog stora steg där, och både i landslaget och i klubblaget. Och det gick väldigt bra, och det var en väldigt bra förening. Vi låg i toppen av spanska ligan där och hade ett bra lag, så att det var väldigt roligt.
Då var det 86 till 88. Flyttade du hem? De ville ha kvar dig.
Ja.
För du gjorde ju succé där nere, så var det ju.
Nej, det gick väldigt bra för mig själv, och jag hade ju ett tvåårskontrakt med möjlighet att förlänga det då. Då ville de ju förlänga, och det ville jag väl kanske egentligen själv också, men det var utav privata skäl. Min dåvarande flickvänns mamma var väldigt sjuk, och det var väldigt jobbigt under den tiden att jag fick resa mycket fram och tillbaka. Då tog vi beslutet så småningom att jag skulle flytta hem, eller vi skulle flytta hem ett år. Och då kom han, presidenten där, och satte sig mitt emot mig, och så sa han att du får inget förslag, sa han, utan du får penna och papper och så får du skriva själv vad du vill ha. Och då förstod jag väl att de ville väldigt gärna att jag skulle vara kvar.
Ja.
Men jag skrev aldrig något på pappret, utan det var inte det gällde, utan det var andra, och jag trivdes väldigt bra. Det var en bra förening, så att det var väl lite surt att flytta hem där, får vi nog säga kanske.
Och så blev det OS 88, va? Måste ju varit där på i tidig höst, väl? Tror jag det gick.
Jajamän.
Vad minns du av det? Ni slutade femma och så, va, tror jag.
Ja, vi blev femma där, och nej, det var ju fantastiskt. Man kan inte föreställa sig innan vad ett OS är. Man vet ju att det är mycket idrott och att det är stort, men jag hade ju varit med i VM där, och det tyckte jag ju var stort där 86. Men då är det ju handboll. Och komma ner där på OS och allt runt omkring, och bo i den här OS-byn och få den chansen, det var ju helt enormt. Så att det var ju en fantastisk upplevelse.
Var du
till? Gick det...
Ja. Nej, förlåt. Kör du.
Ja, sen gick det väl ganska så bra även handbollsmässigt, både för mig själv och... klart att 50-plats var väl inte, vi hade väl kanske önskat mer, men det var väl okej. Men det var en fantastisk upplevelse både på och utanför plan.
Var ni och tittade på någonting annat? Det var 88, var det Benny Jonsson där då, va?
Ja, det var ju en stor skandal som hände. Vi såg ju aldrig det, men man upplevde ju det på plats. Men det största minnet jag har, eller som jag kommer ihåg, det var när vi skulle äta frukost. Då hamnade jag bakom Karelin, han brottan.
Ja.
Och han har man ju sett att han är stor och så vidare. Men att stå bredvid honom med hans handled och hans nacke och se hans armar, så tänkte jag det. Jag förstår att han aldrig har förlorat en match i brottning. Och det var något enormt imponerande att se hur han såg ut i verkligheten.
Ja. Och vad är du? Du är drygt 1,90, va? 1,90?
Ja, 1,92 lång är jag.
Så jag menar...
jag var inte så... ja, precis. Jag var inte så jätteliten, men det var imponerande att se.
Ja.
Nej, och vi tittar på mycket andra svenskar och det man hann och kunde, sen hade vi ju hann själv också. Så. Det var ju inte... det tog en hel del tid, givetvis.
Men sen var det nästan efter det du flyttade hem till Sävehof då, va?
Ja, efter OS. Så flyttade jag tillbaka till Sävehof.
Och sen började problemen lite grann, va?
Ja, det gjorde det. Jag fick ju något väldigt konstigt där. Alltså, det var ju en bit innan VM 90. Det var väl någon gång 89 någon gång. Så kände jag mig bara väldigt, väldigt trött. och jag kände som att jag blev var sjuk, febrig, att jag var varm. Och jag tänkte det är väl någon typ virus eller något som går över. Och en vecka kunde jag ju avstå träning och säga att jag var dålig, men så började jag träna och alla frågade vad det var, och jag visste inte själv. Så jag var bara sämre och sämre för varje dag som gick. Att jag blev tröttare och tröttare och jag fick mer svettningar och fick ett yrsel och sånt där. Och då fick jag givetvis kontakta läkare och både landslaget och klubbläkare och vanlig allmänläkare hjälpte till där. Och undersökte mig och jag låg till och med inne på lasarettet och tog mängder med prover. De hittade inget fel, det var liksom inget de kunde hitta. Och det blev ändå sämre och sämre hela tiden, så att jag orkade i stort sett inte vara, utan jag låg och svettades väldigt mycket på nätterna. Och jag hade en lägenhet som låg på andra våningen och jag kunde inte ens gå upp för trapporna utan jag fick sätta mig. Jag skulle gå upp dit och vila emellan. Och det mest jobbiga var väl att jag inte visste vad det var, och att handbollen var väl kanske jobbigt att man missade, men framförallt kunde jag inte leva vanligt. Så att det var ju väldigt, väldigt jobbigt, och det tog ju på krafterna, och det, varje prov jag tog på sjukhus och så vidare, så var alla tester bra, och det var väldigt jobbigt att inte få något besked på vad det var, och bara bli sämre och sämre. Men sen så fick jag lite tips och råd från allt och alla, och så läste jag om den här amalgamförgiftningen. Jag bestämde väl på symptomen, så att jag bestämde mig för att gå till tandläkaren och ta ut mina amalgamförgiftningar, och efter det så vände det sakta att jag blev bättre. Sen om det var det vet jag inte exakt, men sakta men säkert så blev det bättre och bättre, och så småningom kunde jag börja träna lite lätt och komma tillbaka, men det tog väldigt lång tid.
Hur lång tid tog det då? Hur länge var du borta från handbollen?
Ja, jag var ju säkert borta mer än ett halvår. Alltså, jag var ju nere och kunde ju inte träna eller göra någonting och tappade mängden med träning där. Och kände mig väl inte, även om jag kunde börja träna, så var jag inte helt hundra ens när jag började. Så att det tog ju väldigt lång tid innan jag var tillbaka i någorlunda form igen eller och så vidare. Så att det kändes ju lite surt.
Du missade VM 90 som, där det blir guld på starten på hela den här fantastiska epoken. Hur grämmer det dig? Det måste du väl göra?
Ja, det är klart, har man varit med som jag var då från 85 och hela vägen, och framförallt att man hade presterat och spelat med de här spelarna hela vägen och visste att var jag bara hel och frisk så var jag uttagen, och Bengt gjorde ju allt han ringde och han försökte hjälpa mig på alla möjliga sätt och sa att han höll den här platsen öppen ifall det var så att det skulle bli bättre. Så det gick tyvärr inte, för jag var alldeles för dålig för att överhuvudtaget kunna ställa upp där. Och sen var det ju fantastiskt roligt att han vann, men det är klart att det var surt att man visste att man skulle varit med själv, och den chansen kanske man aldrig får med. Så att det var ju surt då, givetvis.
Satt du och såg det på tv då? Pallade du se det eller var det?
Jag såg faktiskt finalen. Jag satt med Tipsextra och kommenterade matchen där. Så att jag var i tv-studion och satt och pratade just under finalen.
Okej. Ja, och du kom aldrig, det blev aldrig någon mer landskamp, va?
Jo, jag var med 92, med lite i för-OS också och spelade där några landskamper, men så fick jag mycket skador med ljumska och knän och det krånglade. Det var mycket som krånglade. Så att det blev väl inte någon riktigt seriös comeback i landslaget. Och sen lade jag av 93.
Hur känns det att ha missat sen hela det här? För det var ju alldeles uppenbart att om du bara hade varit hel och frisk så hade du ju varit en nyckelspelare säkert under flera år. För jag menar, ja, när du la av, ja du var ju i för 29 då, men problemen hade ju börjat när du var 26-27.
Ja, det var väl lite surt, men jag gjorde ju ett stort misstag. Det var ju när jag flyttade hem där, att flytta hem var väl inte det stora misstaget, utan det var ju att man hade sådana förutsättningar i Spanien att dels spelade med ett väldigt bra lag och bra spelare. Och sen kunna träna två pass om dagen och vila emellan. Alltså mot frukost och sen så tränar man två timmar själv. Och sen så vilade man och åt lunch och så tränade man ytterligare två timmar. Mm. Flytta hem till Sverige och börja jobba heltid. Alltså vi går upp klockan 5:30 på morgonen och så jobbar en hel dag. Kommer ner till träningen 5:00. Och så är du jättetrött och så ska du träna två timmar. Och det går inte att jämföra. Tänk dig själv en friidrottare eller något, om du säger till dem att nu får du bara träna ett pass om dagen. Mm. Det är klart att det gjorde väldigt mycket att jag gick sönder och blev skadad. Och att jag missade väldigt mycket av den träningen som jag hade byggt upp. Och då blev ju de här skadorna och resultaten därefter också. Att jag höll ju inte samma nivå givetvis som jag gjorde innan. Och då tog jag det beslutet att lägga av, och det kanske man ångrar efteråt, att varför fortsätter jag inte, varför satsade man inte, för då hade man kanske kunnat komma upp i den här nivån som man hade innan. Mm. Men det var väl ett tag man tänkte på det, men sen släppte man det efterhand.
Ja. Men du var du med i SM-final med Sävehof också där, början på 90-talet eller?
Ja, 93 spelade vi mot RIK också, följde i femte avgörande där. Tyvärr.
Ja. Och sen slutade du då?
Sen efter det så slutade jag.
Hur har du hållit kontakten med handbollen då sen dess?
Ja, och sen jag var tränare i Heid något år efter det, och sen så la jag av helt. Och sen har mina barn då, jag har en pojk som är född 99, han spelade i Sävehof, så var jag med där som ledare lite. Och sen har jag en pojk som är född 03. Som jag har varit ledare för Sävehof då. Så. Mm. Fram till förra året så var jag tränare för dem. Och sen har jag fått artros i ett knä, så att jag har bytt knäled nu. Så att jag därför har jag varit borta ett litet tag. Så får vi se om det blir något framöver eller hur det blir.
Är du och, alltså, hur följer du handbollen? Är du och tittar på Sävehof eller?
Ja, jag tittar på lite matcher. Så inte varje match, men jag följer ju med A-laget och tittar och. Mm. Pojken spelar ju, så att då blir det ju mycket att man följer med där och tittar. Så. Mm. Det blir en hel del handboll ändå.
Vad gör du till vardags då? Eller vad har du, vilken bransch har du varit inom?
Jag har 1990 kan man säga, så startade jag en byggfirma, och sen har jag haft den i alla år, så att jag har hållit på med inom byggnadsbranschen.
Mm. Några avslutande frågor som vi har i de här intervjuerna. Vem är den bästa spelaren du har spelat med?
Oj då, det är väldigt svårt, för jag tycker jag har spelat med väldigt många bra spelare. Men om jag ska välja någon som jag då tyckte väldigt mycket om att spela med själv, plus att när jag väl slutade så tyckte jag att han var duktig, det är Staffan Olsson. Mm. Jag tyckte han hade en fin speluppfattning, och jag trivdes väldigt mycket att spela ihop med honom själv. Mm. Så att jag säger nog Staffan.
Vem är den bästa spelaren du har spelat mot?
Ja, då säger jag nog Vojovic. Han spelade ju i Jugoslavien, plus att han spelade i Barcelona när jag var nere i Spanien, och han var enorm på den tiden. Han tyckte jag kunde allting, han var enormt duktig bakåt och ett fint skott, och ja, han var riktigt, riktigt vass. Så det är nog den bästa.
Vi har ju sett honom på, ja, bland annat när han var förbundskapten för Slovenien, rätt så hetlevrad och sådär. Hur var han på planen? Hur var han att möta?
Ja, han var väl ganska, på den tiden, om man säger, ful. Men han var ju så pass duktig, så hade han, det var ju ingen som vågade sticka upp, utan han bestämde ju allting både på och utanför plan.
Ja.
Så att han var väl ungefär åt det hållet som han är som tränare med. Att det var han som bestämde.
Ja, ja. Största ögonblicket i karriären?
Ja, det var nog när vi vann Spanska cupen med Gran Aliers. Slog Barcelona i semifinal och sen vann vi finalen. Det var ganska överraskande, och det gick väldigt bra både för klubben och mig, och det var ett stort minne.
Hur många mål gjorde du på Barcelona i den semifinalen?
Ja, Barcelona kom jag till, men jag tror jag gjorde 8 mål i finalen.
Ja, okej.
Okay. Och vi slog Barcelona i alla fall. Det var ju alltid heta där, men där mot dem. De var ju lite större och mer favorittippade än vad vi var, men där lyckades vi slå dem.
Hörde du någonting från dem då när du var i Spanien? Alltså att de var ute efter dig?
Nej, det, jag fick aldrig något erbjudande så från dagen, utan
nej.
Det var ju mest Gröna Gärs då som gällde.
Mm. Det roligaste minnet från karriären?
Ja, jag får nog ändå säga att det roligaste minnet det var nog OS 88. Om jag tänker tillbaka på mina minnen och så är det ju det som sitter mest på minnet, det är ju att få uppleva OS 88.
Mm.
Det var det största och roligaste.
I den här serien vi kallar det kultlirare som vi intervjuar, vem skulle du, om du till äventyrs skulle lyssna på podden, vem skulle du vilja höra mer om? Vem skulle vi ta och intervjua?
Ja, jag har ju en kille som jag spelade ihop med, det är ett tag som jag inte har hört av på väldigt länge, som jag tyckte var ganska roligt. Det var Joakim Stenbäcken. Jag har ingen aning om vad han är eller vad han gör idag, men det hade varit lite roligt att höra vad han sysslar med.
Ja. Han finns på listan, så han lär vi nog slå en signal.
Ja.
Absolut, det är väl en historieberättare av rang också.
Ja, ja, han var rolig och det var lite roliga minnen man har där ihop med honom, så det var lite kul.
Ja. Strålande, Peder, det var intressant.
Ja,
ja.
Ja.
Jag
får tacka själv.
Ja, tack så mycket, så lycka till i framtiden här med allt.
Ja, tusen tack.
Tack, tack. Hej då.
Tack. Hej, hej, hej.